Välkomna till Kulturbordellen i Tyresö Radio 91,4 MHz. Jag som är din hallick i Kulturtyresö heter Niklas Wennergren. I det första programmet så hade vi Helena Dahlgren, Tyresös ohotade skräckboksförfattare. Och du är här igen, välkommen.
Ja, så det kan gå.
Och så har vi en lite mer sportförfattare, en...
Och rockförfattare.
Och rockförfattare, Tores Börjesson.
Tack, tack.
Du har varit här förr.
Jag har varit här förr och snackat om rock'n'roll.
Ja.
Rolling Stones och Bob Dylan.
Ja, det är ju så. Mm. Ni har båda varit här förr, så ni är ju rutinerade. Och ni figurerar ju också i P3 då och då.
Jag fick ju äran att träffa Kalle Lind.
Ja, jag lyssnade på det.
Men jag... Alltså, jag diggar ju honom. Jag har följt vad han har skrivit, lite blogg och Facebook och så. Men däremot, jag tycker det är jättekul att vara med i radio, men jag gillar inte att höra min egen röst. Jag har inte hört programmet, men tydligen har det funkat.
Det är jätteroligt.
Ja. Jag kan intyga att det var jättebra.
Ja.
Söderromantik.
Ja. Ja, inspelad på en krog också.
Nej, café.
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 Mm.
Koffis heter det. Skönet, Kärrhovsgatan, Östgötagatan.
Mm. Vi ska inte prata om skräck idag, Helena. Vi ska prata om något helt annat. Det vill säga författarens roll i samhället idag mot vad det kanske var förr.
Mm.
Och hur tänker du då? Är det någon skillnad?
Ja, gud. Ja.
På Mark Twains tid, då skrev man en bok och sen så gick man med den till förlaget och så gav man ut den och så.
Ja, alltså jag älskar ju systerna Bronte som levde på någon vindpinad hed uppe i Yorkshire och skrev sig lungsiktiga och dog innan de slog igenom egentligen. Så är det ju inte riktigt idag. Idag så känns det som att en författare måste vara synlig. Och det går ju kanske lite ibland stick i stäv med en författares personlighet. Många författare är ju introverta och tycker om att sitta på kammaren och skriva. Och så nu förväntas man ju sitta och kränga sin bok i morgonsofforna när man ska ha sociala medier. Och jag vet inte, vad tänker du kring det, Tore?
Jag är ju emot det. På ett, alltså nu är jag ju lite kanske en sån författare själv. Jag älskar ju Facebook.
Det gör jag också.
Men jag gör ju biografier. Min idol, Gunnar Ekelöf, han skulle man ju inte ens som har levat idag vilja ha babblande på sociala medier och sitta hos Malou och sådär. Så det är lite...
Utveckla det där lite grann. Varför skulle man
det är lite vilken sorts författare man är.
Ja.
Mm.
Ja.
Men tiderna förändras ju, så det som kändes kanske helt bakvänt på den tiden blir kanske naturligt idag. Jag menar, växer upp idag och är litterärt begåvad. Då blir väl sociala medier en helt naturlig grej. Du lever i den miljön helt enkelt.
Precis. Alltså jag är ju lite uppvuxen med bloggar och sådär. Jag har bloggat på bokhora många år och tycker det är kul med sociala medier och har blivit ganska bra på det. Jag skulle egentligen behöva gå omkring med en sån här t-shirt som det står I'm much cooler on the internet på. Jag är mycket roligare på Facebook än på riktigt. Det är min stora skräck i livet. Men det är ju inte för alla. Alla författare vill inte vara synliga, och jag kan ju tänka också att det här med mystik och image och sånt är ju rätt coolt. Alltså en sån person som Bruno K. Öijer, man vill ju inte att han ska ha Facebook.
Nej.
Han är ju en mytologisk varelse, och så ibland så liksom dyker han ner i vår samtid och så gör han sån här legendariska intervjuer som i DN här om året när de frågade honom om mat och han bara svarade mat. Nej, jag använder inte mat överhuvudtaget. Och jag bara, I wish.
Nej,
där har vi en annan sån där som jag faktiskt haft äran och haft en lång natt med. Stig Larsson, jag menar ju också en sån där som...
En analog författare får man väl säga.
Analog författare. Via gemensam vän så var jag hemma hos honom en hel natt. Och pratade. Och då skulle han just släppa sin, det som är hans senaste roman. Den som handlar om... Ja, den är ju självbiografiskt strikt. Men det är väl ändå ett skönlitterärt verk. Han var nära att dö. Och då skrev han den, till min stora förvåning hade han skrivit den på vanlig skrivmaskin och på papper.
Mm.
Och jag som journalist då har inte skrivit på papper sedan sent 80-tal alltså. Redan då kom datorerna in på redaktionen.
Ja.
Och men han kör envis vidare på papper och analog skrivmaskin.
Ja. Har du någon relation till Stig Larsson?
Ja, alltså, jag nämner honom i min bok bland annat. Ja. Carina Rydbergs telefonsvarare. Mm. När hon skrev sin senaste roman som kom 2006, Den som vässar vargars tänder, så blev Stig Larsson, som är gammal kompis och pojkvän tror jag, till Carina Rydberg, så rädd och förbannad över hur rädd han blev. Så att han lämnade små epistlar på hennes telefonsvarare på nätterna. Mm. De banden vill man ju ha. Ja. Sen har jag faktiskt också träffat Stig Larsson en gång. Det var väl på Rosa Drömmar, skulle jag tro, där man brukar träffa Stig Larsson.
Den har alltid sitter.
Ja, på någon releasefest också en gång för länge sedan. Mm. Då pratade vi om våra katter. Mm. Hans katt Esset, som han levde med tillsammans i många år.
Ja, en väldigt farlig katt.
Väldigt farlig katt, för enligt Stig så var lille Essingens rådjur i skottgluggen för den här lilla katten. Han hävdade med bestämdhet att han hade hoppat ut från balkongen och jagat och dräpt ett rådjur.
Ja.
Och det kändes som en parodisk macho-grej.
Ja, jag har den farligaste katten i kvarteret.
Exakt.
Det är ingen vanlig. Det är lite... lite omanligt att ha en katt kanske.
Men jag var hemma och stickan, Stig, då hade han ju en katt också. Men jag vet inte om det var Esset. Eller om,
men den där svarta med vitt på bröstet.
Ja, jag vet inte när Esset dog. Alltså.
Men, det minns jag. Jag tog det mycket personligt. Jag är crazy cat lady.
Ja, okej. Okay. Kan ju varit en ny katt. Men hur som helst katt hade han. Och världens mest kaos bohemiska lägenhet.
Det, ja, det, men det måste man. Hade du,
det var liksom en författarlägenhet, ja. Gånger 100.
Ja, ja, för där är det ju lite så här, man
ett rum
har ju en image.
Totalt kaos.
Ja, men man har ju en image som författare. Och ja, även överhuvudtaget så har man ju en image via sociala medier som man kanske ska leva upp till.
Mm.
Eller?
Ja, absolut. Alltså, idag så är väl många förlag som mer eller mindre kräver att deras nya författare i alla fall ska ha ett sociala mediekonto och sådär. Och det är ju lite dubbelt, för det är ingenting man kan tvinga fram.
Nej.
Och den här transparensen också kan vara ganska obehaglig för många. Mm. Jag kan ju personligen känna att jag vill inte veta så mycket om mina favoritförfattare.
Nej, för att?
Nej, jag vill behålla den här mystiken och den här illusionen av en närhet som jag får när jag sitter hemma och läser, tar igen och läser.
Mm.
Jag blev livrädd när jag fick syn på Paul Auster på Hedengrens för ett antal år sedan till exempel. Bara sprang ut därifrån. Men nej, han ska inte vara här. Han ska sitta hemma i Park Slope med Siri och skriva sina böcker. Mm. Han ska inte vara i mitt Stockholm. Men samtidigt så är det ju intressant. För författaren har ju verkligen fått ett uppsving som nästan har sagt rockstjärneliknande gestalt i kultursfärerna där jag hänger.
Mm.
Det finns ju internationell författarscen, författarsamtal har blivit en stor grej. Som författare så förväntas man ju prata om boken. Och där skrev Carolina Ramqvist en väldigt intressant liten essä som kom för ett tag sedan. Som jag tror heter... Vad heter det? Någonting om natten? Det måste vara natten. Ja, fan, det kommer jag inte ihåg. Det är ett Marguerite Duras-citat i alla fall. Och där skriver hon just om hur svårt det är att prata om boken efter att den har skrivits.
Mm.
Att det nästan blir ohederligt på något sätt som författare.
Mm. Men författare ska ju vara lite... De ska ju vara lite udda, lite spännande. Jag vet att du...
Ja, men ibland... Mina hjältar är ju från den äldre skolan. En del kan ju vara så här superhemliga och knappt visa sig. Men sen har ju en sån som... Ja, det blir så bättre får man kalla Ernest Hemingway för rock'n'roll. Liksom.
Mm.
För hela hans liv var ju då...
Också en kattman.
Ja, en kattman. Men krogliv och jaga lejon i Afrika och allt vad han gjorde. Liksom. Mm. Så han hade ju... Ja, innan sociala medier, så han hade de traditionella medierna, men där var han väldigt syrlig. Liksom.
Mm. Ja.
Mm. Och en nutida författare som jag tycker är fantastisk på sociala medier är Stephen King.
Mm.
Han sköter sitt eget Facebook-konto, han twittrar frenetiskt och han är alltid jätterolig. Framförallt ser han... otroligt bjussig och schysst mot yngre författare. Mm. Och lyfter fram nya thrillerförfattare, bland annat Alex Marwood som skrev The Wicked Girls som kom för några år sedan. Mm. Blev jättestor efter Stephen King hade hypat. Gillian Flynn, vars Dark Places jag döpte min blogg efter, blev också, tror jag, hjälpt i sin karriär i början av Stephen King.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt fint att kunna använda sitt kändisskap och sin plattform till att lyfta fram yngre förmågor.
Mm. Det är det ju verkligen. Mm. Det är det ju verkligen. Jag tänker lite, du var inne på det här med Paul Auster.
Mm.
Tore, du har intervjuat en hel del rockstjärnor och du gillar rockmusik.
Ja.
Men har du någon gång känt så här att nej, den här vill jag inte Den här killen vart jag besviken på. Han var inte så cool som jag trodde.
Nej, det låter ju, för jag brukar tänka på det själv, det låter som jag smårar, men det är extremt sällan jag blir besviken. Men Sanna Nilsson var ju lika tråkig som jag trodde.
Man nämns förut i det här programmet.
Präktig och prylig och
this is Jack's lack of total surprise.
Och då har vi ju, alltså hon väljs ju inte, tror jag. Nu ska vi inte vara för taskiga, men alltså ingen är ju, hon är säljer tidningar helt enkelt. Men alla vet ju att det blir inga roliga intervjuer.
Nej, precis.
Men hon är också uppvuxen.
Men det kanske räcker. Jag menar, för hennes läsare, hon är ju populär, och då är hon ju populär för att hon är den hon är, och då kanske det räcker. Men det var svårt att skriva den alltså. Ja, jag höll på att somna själv. Ja. Under skrivandet.
Ja. Om vi tar någon lite...
Men sen har du ju sådana som, vad ska vi säga, när jag skrev sport, Patrik Sjöberg. Som jag var nere och jagade honom i Spanien under Barcelona års 92. Och då var ju han, alltså han bojkottade i svensk press, kommer inte ihåg skälet. Men då hade de en lokaltidning, för en stor svensk koloni där nere i Marbella.
Okej.
Okay. Han skulle göra en presskonferens för den svensk kolonin i Marbella och deras lokaltidning.
Okej. Okay. Ja.
Och då tänkte jag slänga in min bandare med någon annan då. Men då lyckades han ju fatta att jag var... Det jag var utsänd från Aftonbladet, var på min band där och åkte ut därifrån. Och kan man ju säga att han är otrevlig. Men sånt där tar inte jag illa upp av. Då är det okej.
Okay. Går det så går det.
Ja. Och det finns någon liksom rock'n'roll i hans otrevliga attityd som jag kan uppskatta.
Ja, det fanns ju på 80-talet två stycken kvinnliga rockband. Den ena hette The Go-Go's, som var söta tjejer från Kalifornien som åkte omkring i bilar, riktigt gulliga, öppna bilar, spelade lite surfpoppig musik. Och så The Bangles som var lite tuffare, läderbrallor och spelade lite hårdare musik också. Och så var det helt omvända liksom. The Bangles var skötsamma, duktiga musiker, medan The Go-Go's var käkade heroin till frukost. Mer eller mindre. Men då tänker jag så här, imagen, helt plötsligt blir Go-Go's som inte var... det var ju ett bra band på många sätt och vis, men de var ju lite för sockersöta kanske. Men då blir de lite coola.
Ja, men jag tänker det finns ju någonting som är lite spännande när imagen totalt skevar med det verkliga. Jag tänker på den här Boyzone-sångaren som dog efter en festnatt. Det var väl en överdos, Steven Gately dog för ett antal år sedan, bara knallfall sådär. Det är väl kanske inte någonting som man förväntar sig att en Boyzone-medlem ska göra sådär. Nej. Men det är samma sak som med Britney Spears och hennes väldigt publika sammanbrott 2007. Hon fick ju faktiskt någon slags cred efter det.
Ja, för att någon rockar skallen.
Ja, men jag tänker på Sanna också, och även Britney. Alltså, de är ju uppvuxna i offentligheten och är otroligt medietränade av föräldrar och managers. Och det blir ju väldigt slätstruket. Men samtidigt så finns det något hjärtskärande i det där. Jag har precis tittat på den här serien Feud som handlar om Bette Davis och John Crawford under inspelningen av Whatever Happened to Baby Jane. Och den filmen, nu blir det som ett sånt här kinderägg och massa referenser här, men den filmen handlar ju om någon slags gammal Shirley Temple-gestalt som bor i ett hus med sin syster och inte riktigt kan frigöra sig från barnstjärnestatusen. Och det finns ju någonting väldigt mörkt där.
Har man någon...
Nej, men det beror ju på, alltså, jag tror ju inte... Jag tror, Sanna Nilsson rimligtvis måste hon vara mer spännande än hon är i intervjuer. Men hon har ju bestämt sig. Och det, så mycket framgick ju då att hon vill åka runt och spela för äldre människor i kyrkor och lite sånt. Och då vill inte hon krascha den. Det är genom att visa upp en helt annan bild av sig själv, som säkert finns någonstans. Men kanske inte, jag vet inte. Jag kom på en annan grej, jag skulle intervjua det ska man heller inte göra, intervjua nyhetsuppläsare i Rapport och Aktuellt och sånt. För där hamnar man i det också. Hon är mörkhårig, hon är vacker, hon sitter
Lisbeth
i Rapport.
Lisbeth Åkerman kanske?
Ja.
Väldigt söt.
Exakt, och då kommer vi in på det att hon var... kommer hon bli arg för mig?
Vi klipper bort här.
Nej, men hon älskade punk.
Ja.
Och då tänkte jag, ja, men nu börjar det hetta till här liksom. Det är ändå en lite rolig grej.
Ja, verkligen.
Och så säger hon direkt att, men det får du inte skriva
för att...
Va? Ja, det tycker jag var överdrivet. Men hon menar på det att när hon kliver ut där och pratar om terror på Drottninggatan eller vad det nu kan vara, så ska hon vara som en vit vägg.
Ja, en canvas.
Ingen ska sitta och tänka, någon kommer hem och lyssnar på Pistols och The Damned. Ja. Liksom,
men det är det enda man tänker på när man ser
Mats Knutsson. Det är inte just med att det blev ingen intervju, för hon ville inte säga någonting där folk kunde liksom skapa sig en bild av henne som person. För hon ville vara som ett blankt papper.
Mm. Men vi har ju Mats Knutsson som är en väldigt slips- och kavajman med hornbågade glasögon och också en gammal buggsångare, något sånt där.
Det är möjligt alltså. Mm.
Det är det enda man tänker på när han sitter och intervjuar, eller åtminstone jag.
Finns det någon som heter Thomas Östros också, sossa?
Ja, just det.
Ja, det är roligt hur partierna funkar, för då ringde någon upp mig från sossarna. Uppenbarligen har de levt då, att jag fattar, om du vet att kanske ska göra Östros här. Ja, det är inte riktigt min grej. Ja, men han är helt nere med Elvis.
Det är sant. Ja, Thomas Östros är ju en sån där. Han har ju en väldigt torr framtoning och så ser han ju väldigt tråkig ut. Ja. Det hade ju varit en fantastiskt kul artikel.
Ja, det blev aldrig av.
Men, på tal om punk förresten.
Men det är kul hur politiska partier och deras PR-maskiner tänker då. Hur ska vi få ut Östros i media?
Ja, det hade ju
varit bra. Att,
det hade varit en jättebra vinkling. Jo, jag vill bara flika in, jag kom på nu. Vår nuvarande rikspolischef Dan Eliasson var ju med ett gammalt punkband som gjorde en låt som heter Knulla i Bangkok.
Ja.
Det är lite otippat.
Men på tal om image måste jag säga det här, hur det kan vara. Vi hade en massa pojkband då. Mm. Boyzone nämnda och Backstreet Boys, och det var en uppsjö. Westlife.
Mm. New Kids on the Block.
Ja.
Älskade dem.
Och Take That. Många ville ju då efter ett tag gå ut och göra solkarriär i de här banden och tvätta bort den här extremt tvålfagra stämpeln. Och alla misslyckades. I stort sett. Mm. Men sen fanns det en som lyckades, Robbie Williams.
Ja.
Och då tänkte jag, det här ska vi skriva om. Varför har Robbie lyckats? Och då ringde jag upp någon sån här PR-varumärkesreklamman. Och han sa ju det att det beror ju på att Robbie har knarkat supet och haft sex med rätt människor. Och har liksom skaffat sig x antal skandaler helt enkelt.
Ja.
Så då har han blivit accepterad i rock'n'roll-världen.
Mm. Gäller det samma författare?
Ja, men det tror jag absolut. Jag menar, gillar man Hemingway, då vet man ju att hans personliga rekord är 17 daiquiris.
Ja.
Ja, och sånt.
17 daiquiris och en tjurfäktning.
Ja, han gick hem rakt, hävdar han själv. Tjurfäktning. Ja, men det tror jag spelar in. Det är stor roll. Det spelar stor roll.
Jag tänkte vi ta lite musik. Du var med
Stones kan vi nämna bara blixtsnabbt här.
Mm. Att man var författare.
Ja, men det finns väl författare. Men Kerouac. Det är klart att hans personliga mytologi och partylivet med då den här Neil Cassidy och allt det där. Allt det här hänger ju ihop. Alltså, det ger en större läsvärde till boken sen.
Mm. Kerstin Thorvall också, hennes liv var ju en väldigt stor del av författarskapet också. Ja. Hon var lite rock'n'roll.
Det var
hon.
Får vi spela musik nu?
Ja. Nej, jag bara säger det är ju så olika. Är du en snäll artist som har en snäll publik, då är det ju livsfarligt Men är det då Stones till exempel? Jag skulle säga att tack vare Keats 2-3 klassiska knarkrasser har ju de sålt 5 miljoner extra plattor. Liksom. Mm. Så att det som kan vara förödande i ena fallet kan vara ett klokt career move. Så, ja, Robbie Williams är ett exempel.
Okej. Okay. Du har med en platta i alla fall, Tore.
Ja, jag har med mig Fleetwood Mac. Den låten har ju... Det är faktiskt en av de mest sålda plattorna i världen, Rumours. Och där finns en låt som heter You Make Loving Fun. Och den har jag valt för att hon som sjunger och skriver låten och han som spelar gitarr väldigt effektivt, Lindsey Buckingham, har nu släppt en duoplatta. Mm. Eller den är gjord, men den kommer den 9 juni.
Mm. Och lyssnar vi på den.
So
You Make Loving Fun med Fleetwood Mac, som Tore S. Börjesson hade med sig, som också sitter här som gäst, och tillsammans med Helena Dahlgren är gäster i Tyresö Radion 91,4 MHz. Och du lyssnar på Kulturbordellen med mig, Niklas Svenningen. Vi talar om image och författarens roll i samhället, och vi har hamnat väldigt, väldigt snett.
Ja, men image har vi pratat om.
Jag tycker det är kul.
Men kanske för lite författare.
Ja,
ja, men jag tycker det är kul. För du nämner hela tiden män och du nämner hela tiden kvinnor när vi snackar om image här. Jag tycker det är askul.
Jag slängde in några kvinnor där. Bara.
Tycker jag var mycket bra gjort. Kerstin Thorvald, berätta mera. Var hon rock'n'roll?
Ja.
Det hade ju aldrig funkat om Astrid Lindgren hade varit en partypingla, eller hur?
Fast hon var ju kompis med Kerstin Thorvald.
Ja, okej.
Faktiskt. Nej, men Kerstin Thorvald levde ju sitt liv liksom med absolut gehör. Hon gjorde det hon kände för. Hon gjorde vad många män har gjort i hundratals år. Mm. Knullade och knaprade tabletter och levde runt och stängde dörren om sina barn. Men eftersom hon var kvinna så blev hon ju väldigt straffad för det.
Ja.
Men hennes böcker är ju fantastiska. Jag läste dem förra året när den här SVT-serien kom. Mm. Det mest förbjudna. Och blev chockad faktiskt över hur bra det var. Bland annat, det finns faktiskt en jättebra passage om författarmyten i första delen av den här, där man skjuter arbetare, som blev hennes stora fina genombrott sen på 90-talet. Så skriver hon om hur hon drömmer om att vara en åldrad, turbanklädd författare på ett bättre hotell någonstans på franska rivieran. Det ska finnas ett badkar med lejontassar. Det ska finnas en försiktig personal som ser till så att det alltid finns sprit på rummet. Och då så ska hennes förläggare komma dit och tjata över nya sidor. Hon ska befinna sig på det här hotellrummet som en slags kokong. Mm. Och jag läste det och tänkte, fan, det här vill jag också.
Ja.
Och det är så coolt, för hon var ju född på 20-talet någon gång. Mm. Och att jag som är född på 80-talet läser det här många år senare och bara känner, hell yeah!
Och jag som inte ens kände till det, jag har ju ett badkar med lejonfötter.
Ja, du ser.
Ett svart badkar dessutom.
Jaha.
Nej, men jag tycker image är väldigt viktigt i författare.
Ja, det är en galenskap. Min absoluta favoritförfattare, han heter ju Louis Ferdinand Céline, fransos. Och, det var någon som sa att det är inte det att Céline hatar judar, han hatar alla människor. Och det här kommer så. Man släppte två jättesuccéer, Resa till nattens ände och Död på krita. Och sen plötsligt så blev han ju då, skrev han så här, upptäcka saker om judar.
Jaha.
Ja. Och hamnade i jättescandal, fick gå i landsflykt. Satt i fängelse. Det här är inget av det här är bra, men återigen, alltså, så vill jag mina författare. De ska vara helt utanför allfarvägarna.
Mm. Mm. Är du likadan, Helena?
Nej, alltså jag måste säga att jag tyckte det var väldigt trevligt när jag träffade Sarah Waters, som skriver såna här stora viktorianska Dickens-aktiga romaner fast ur queer-perspektiv. Mm. Hon har skrivit The Fingersmith bland annat och Tipping the Velvet. Jag har intervjuat henne vid två tillfällen. Och det var så trevligt att bara sitta och dricka te och prata Morrissey med henne som vilken tjejkompis som helst. Jag kan nog uppskatta författare som lägger ner väldigt mycket arbete på det de gör. En sån som Joyce Carol Oates, som liksom är helt extrem och skriver två romaner på 3 månader och har liksom arbetsdisciplin. För det finns så mycket mytbildningar kring författarskapet, att man ska sitta sena kvällar och hälla i sig massa rödtjut och vänta på den här inspirationen med stort i. Mm. Men i 9 fall av 10 så handlar det om att få väldigt mycket sittfläsk. Mm. Man måste sitta ner och skriva, helt enkelt. Mm. Och det var faktiskt först, alltså jag har alltid velat skriva. Jag har skrivit. Jag berättade ju i förra avsnittet om hur jag satt och skrev de här 24-sidiga uppsatserna i skolan om böcker jag hade läst. Men det var faktiskt först när jag vågade släppa den här tanken på den gudomliga inspirationen som jag började skriva längre saker. Mm. När jag insåg att fan, jag sätter mig ner, kokar kaffe och ser vad som händer. Och fann att fan, det blir ju sidor här. Så att jag kan ju verkligen uppskatta hantverket hos en författare också. Någon som Stephen King eller Margaret Atwood till exempel. Men samtidigt så är det ju spännande med de här smågalna mytologiska
varor. Jag tror att det är min inspiration. Jag tror det är en lögn.
Ja.
Det är klart att i någon mening så blir man inspirerad, men du blir inspirerad genom att faktiskt sätta dig ner och skriva och arbeta. Då kan du ju komma igång så att plötsligt, oj, nu försvann tre sidor som jättebra. Och man vet inte riktigt själv hur man nådde dit.
Nej.
Men, du jobbar ju själv
men att sitta och vänta på inspiration och få den här liksom någon slags blixt i huvudet. Och nu går jag och sätter mig och skriver. Jag tror det är en lögn. Jag tror inte det stämmer in på någon.
Men när du jobbar så jobbar ju du ganska intensivt med skrivande.
Tack för det, Nicke.
Nej,
men alltså, det jag gör är biografier.
Just det.
Och jag har ju då skrivit på bokkontrakt innan jag börjar skriva. Möjligen ett testkapitel så att de ser rätt. Och då har jag en deadline. Och deadline är jävligt bra. För kreativitet.
Ja.
För mig är det, jag skulle inte få ur mig en rad. Skulle skjuta upp det liksom. Så att visst, jag jobbar hårt. Men jag måste. För jag har ju skrivit på de här papperna och jag har ju fått ett förskott.
Men du är ganska noga också. Men jag minns en, du kanske kan berätta det, din första sportartikel på Sundsvalls tidning. Som du satt och filade på lite för länge, tyckte du.
Ja. Nej, men det finns ju en missuppfattning med vad gäller journalistiken i att alla är så himla intresserade av att skriva. Alltså själva skrivandet, hur ska jag bygga meningen, vad ska kommatecken och allt sånt där. Så är det ju inte. Många är ju ganska ointresserade och många skriver ju inte ens bra. Men de andra kvaliteter, de kanske har jättebra kontakter upp i polisen och kriminella världen. Alltså de kan dra loss nyheter och så. Ja. Jag däremot är då verkligen intresserad av det här pillet. Och så kommer jag upp till Sundsvall och sitter där med min lilla sporttext och det är någon som säger det, att vad fan har du på med? Du har ju liksom suttit med den här halvtimme. Ja, men jag är i deadline om 3 timmar. Det ska bli bra liksom. Ja, men fattar du inte att alla kommer slå in fisk i din artikel imorgon?
Alltså. Who wants yesterday's papers?
Så att, ja. Så att skön attityd på ett sätt. Att man inte ska vara för pretentiös. Men jag vill ju vara det. För jag vill ju bli bättre på det jag sysslar med. Och då måste man ju gå in och göra allt för varje text. Försöka sätta person i rekord helt enkelt.
Jag älskar redigeringsprocessen. Det är min absolut bästa process. Jag tror att alla som skriver, oavsett om man är journalist eller författare eller krönikör, har sin älsklingsfas i skrivarbetet. Vissa går igång på själva uppstartsarbetet när man hittar på hela världen till en roman till exempel och karaktärerna. Vissa älskar det här flödet när man sitter och skriver. Jag älskar att redigera. Just sitta och flytta på ett kommatecken och se vad som händer. Vad händer om man gör ett blankslag där? Då liksom bildas det luft där som gör att nästa mening får en helt annan tyngd.
Ja, jag håller
med.
Det
är det som är det roliga.
Roligt.
Riktigt språk.
Men allt med det gillar jag. Både när man skriver, liksom, när man har flödet och sen går tillbaka och får det och redigera och får det perfekt liksom. Återigen, jag är sportkollega där, jag älskar ju att se fotboll och alla andra sporter, jag älskar intervjuer och allting. Och sen kom det tråkiga då. Jag började sätta sig vid skrivmaskinen och skriva. Det finns alla sorter. Jag har ingen utbildning, jag gick en sån här terminskurs på Popius. Det var 2 lektionstillfällen i veckan, men det var ändå bra. Det var yrkesverksamma journalister och de gav liksom riktiga jobb, journalistjobb och samma sorts kritik och beröm som man får på en redaktion.
Ja.
Och då träffade jag någon där vid fikapaus. Och så frågade jag, hur pysslar du med det då? Jag är fast anställd på Expressen. Jaha, men vad gör du här då? Ja, jag kan mat. Men jag kan inte skriva. Typexempel.
Ja.
Så det finns... Ja, återigen, alltså, journalistik handlar inte alls så mycket om att kunna skriva så bra.
Nej.
Det finns många ingångar på det hela.
Nej, du är inte ens utbildad journalist, eller hur?
Nej, det är jag inte.
Nej. Men det får man kalla sig ändå.
Ja, men det är ju talangyrket. Jag var väl ganska ovanlig, men mindre ovanlig då. Men idag tror jag är extremt ovanligt. Nu är nästan alla, tror jag, har gått någon medieutbildning.
Mm.
Men via Brea Popius då, så hade vi min lärare, Marianne Hyne von Sett, var ju då fast anställd på Aftonbladet, som är en som referens då, så jag fick ju jobb dagen efter.
Okej. Okay. Någon som kunde skriva, det var Graham Greene.
Ja.
Och det finns en låt som vi gjorde av John Cale.
Ja.
Vi spelar den.
Skandal att han aldrig fick Nobelpriset.
Verkligen.
Tyckte min pappa också. Men tydligen var det Arthur Lundqvist som benhårt sa nej. Det var många som var för Gary Green, men Arthur Lundqvist vägrade. Skälen är inte bekant.
Vi spelar låten i alla fall. John Cale. You're having tea with Graham Greene in the colored costume of your choice, and you'll be thought in high esteem if you're seen in between. Stiffly holding umbrellas, catching the fellas, making the toast to the civil servant Carruthers, making the others worse than most. You're making small talk now with the queen and the elegant ladies in waiting. You're very nervous, they cannot tell. Pretty well, they can tell. Save yourself for the hounds of hell. They can have you all to themselves. Since the fashion now is to give away all the things that you love so well. Oh, welcome back to Chipping and Sudbury. You can have a second chance. It must all be like second nature, cutting down the people where they stand. According to the latest score, Mr. Enoch Powell is a falling star. So in the future, please bear in mind, don't see clear, don't see far. When the average social director mistakes a passenger for the conductor, it's so shocking to see the old Church of E looking down on you and me. So welcome back to Chipping and Sudbury. You can have another chance. It must all be like second. Naja, du lyssnar på Kulturbordellen med mig, Niklas Wenningren, i Tyres Radio 91,4 MHz med mina gäster Tobias Börjesson och Helena Dahlgren. Ni har precis hört John Cale med låten Graham Greene, för vi pratar om författare och musiker och image pratar vi väldigt mycket om. Myter och klischéer har vi varit inne på. Vi har ju nämnt Hemingway, men om man säger... För manliga läsare så är väl ändå Charles Bukowski den man vill helst vara. Eller?
Kanske även kvinnliga. Men i min kommande roman så är jag faktiskt med en Charles Bukowski-parafras på första sidan. Jag hoppas någon kommer hitta den.
Okej. Mm. Vad roligt. Mm. Vad är ditt förhållande till Charles?
Det är väldigt gott. Jag tycker Hemingway är en klart bättre författare. Och det säger jag, fast jag älskar Charles Bukowski. Jag ser Charles Bukowski som en stor humorförfattare. Svart humor. Bukowskis idol var ju då Céline, som är min favoritförfattare. Det är samma...
Han som älskade människor.
Människoföraktande. Alltså hela tillvaron och livet är så vidrigt hela tiden. Men på något sätt kramar du ur det. Det blir så absurt pessimistiskt att det blir någon humor i det.
Ja.
Och någonstans sådär var 40-50 sida så blixtrar det till med att de visar att de har ett hjärta och medkänsla och sådär. Så det...
Ja.
Och framförallt väldigt, väldigt stor humor.
Ja.
Tyckte jag, hos Bukowski.
Ja, jag är ju gammal post... verksanställd, så man var ju tvungen att läsa postverket.
Men det finns ett patos att om det, och det är ju mer förloraren, den sköna förloraren kan man kalla det för.
Ja, alltså det, man har ju gjort en tv-serie egentligen om hans liv som heter Californication, som handlar löst. Nu var ju inte Charles Bukowski lika snygg som David Duchovny, men...
Ytterst få som är det, tyvärr.
Jag håller med dig. Absolut, även jag som man tycker att han är förbannad. Och han är så förbannad cool.
Alltså, det är Bukowski, alltså, han leder ju under små omständigheter. Mm. Det gör inte han i Californication.
Nej, Hank Moody gör ju inte det.
Nej.
Men det, alltså, han fick ju... Men mitt i det här då, självförbrännande och vilda livet, så var han ju mån om, han jobbade ju på posten alltså, fram till han var närmare 50 år.
Okay.
Så även om han skrev dagligen, så var det inte så att han... Han var mån om sin trygghet. Och till slut så kom det en förlagskille och sa att det var, du kommer få betalt av mig varje månad.
Mm.
Vad det nu var, $150. Mm. Oavsett om du skriver eller inte. Vi gör den dealen. Och först då sa han upp sig från posten och började satsa på att skriva.
Men det är ganska vanligt. Elsa Johansson var väldigt sen med att börja skriva.
Vem som?
Elsa Johansson. Mm. Jag tror att hon var väl anställd av Postverket eller någon statlig myndighet väldigt länge. Och började skriva först i 40-50-årsåldern.
Okay.
Någonstans där.
Ja.
Viveka Sten har också jobbat på Posten.
Ja. Men nu när jag bytt en stabil medelklasslön på Aftonbladet mot författarskap och filen, så inser jag ju det, att det blir en helt annan ekonomi, lägre.
Mm.
Så skönlitterära författare som inte har den här kommersiella genomslagskraften, jag vet inte hur de överlever. Nej. Men de lever väl lika knappt som jag antagligen.
Man kan göra som Helena.
Och poeter.
Hon skriver barnböcker för en spelfirma.
Ja, precis. Jo, jag är projektanställd av ett dataspelsföretag och ska utveckla deras spel till böcker. Och, men som gammal nörd så älskar jag hela franchise-tänket. Som, när jag kollade på X-Files på 90-talet så köpte jag alla böckerna också. Mm. Som min nuvarande favoritförfattare Elizabeth Hahn, som har skrivit Generation Lost till exempel, skrev för... det amerikanska förlaget. Så att jag är absolut inte främmande, och det är väl inte du heller, Tore, den här tanken på beställningsverk. Jag gillar ju också deadlines. Jag tycker om ordning och reda och trygghet. Jag måste nästan ha någon slags yttre press på mig för att skriva. Och jag tänker att det här är inget nytt egentligen. Charles Dickens skrev ju oändliga följetonger till tidningarna som var mer eller mindre beställningsverk, som senare blev romaner.
Ja.
Okej, för jag som...
Jag undrar mig inte till och med en annan favoritförfattare, Dostojevskij, Brott och straff. Han gick, som sån här, alltså löpande...
Det stämmer.
Han såg det kapitel på kapitel i någon dagstidning. Eller,
just
det. Ja. De hade bara en.
Ja.
Nej, men vad heter det?
Raymond Chandler, en annan favoritförfattare, skrev ju så här, riktig då, kiosklitteratur. Alltså.
Mm.
Man stoppar i bakfickan och köper till kiosken.
Bill och Ben.
Stephen King började skriva Playboy.
Men jag tänker så här då, inte det liksom är motsägelsefullt om myten om författaren liksom, som kan man verkligen ta beställningsjobb om man är en riktig författare?
Om man är tillräckligt bra. Okay. Jag tänker att det är en hantverksinställning.
Ja, du skriver ju på uppdrag av ett spelföretag. Mm. Du skriver, Tore, skriver böcker om...
Jag skriver om rockmusik, rockmusiker och... fotbollsspelare och hockeyspelare blivit.
Mm.
Ja, men det, nu är jag ju genuint intresserad av de här två sakerna. Men det finns ju ändå ett inslag av beställningsjobb.
Mm.
Jag menar, när jag skrev boken om Dregen så var det ju hans mörd av sig. Mm. Eller hans manager.
Mm.
Nu älskar jag ju Dregen och sådär, men ändå.
Ja, visst.
Det var ju inte tanken som hade slagit mig personligen.
Nej. Vi har ju pratat lite om Helenas bok. Den kommer ut här snart. Den heter Orkidépojken i, sa vi, augusti.
Augusti kommer han på Constant Reader. Mm.
Men då kan vi, precis, det var ju exakt det vi skulle säga.
Ja.
Varsågod och berätta. En Tyresöbo håller du på att skriva om?
Ja.
Eller före detta Tyresöbo?
Hammarbys genom tiderna bästa fotbollsmålvakt. Och han är ändå med i kampen om att vara världens bästa målvakt genom tiderna.
Ja.
Ronnie Hellström. Så den biografin är... håller jag på med nu. Och just med tanke på deadline så har jag varit jätteslö. Men nu börjar jag känna att deadline syns. När vi börjar avteckna så vid horisonten, så nu är jag igång.
Men har du börjat skriva klart den nästan, eller?
Nej, tvärtom. Jag är som sagt slösat bort en månad, kan man väl säga.
Mm.
Men jag har varit nere och intervjuat honom, bodde hos honom i 3 dagar. Han bor numera i Beddinge strand.
Mm.
Närmsta huvudort är väl Trelleborg, jättevackert där nere.
Mm.
Och så där i 3 nätter, så jag har väl en 10 timmar på band.
Ja, okay.
Så jag håller på att skriva rent i det nu.
Mm.
Det är det tråkigaste då.
Det är ju...
Ja. Det spelar ingen roll om intervjuerna är bra, utan just att sitta och lyssna av sig själv, det är tråkigt.
Jag kan ju känna
det, sitter man ju om man är skönlitterär författare. Men...
Alltså, när jag skriver för 1000 nyheter då, på lite lägre nivå än vad ni gör, men när man ska lyssna av de här banden, man vet ju vad de säger ungefär, och jag får sån ågren när jag inte orkar lyssna av dem och skriver ungefär vad de säger. Det är ingen som har hört av sig ämne, men när man felciterar någon sådär, är det viktigt?
Alltså, fördelen med att sitta och verkligen lyssna av allting, det är ju att man får exakt hur de pratar. Mm. Svordomar, val av ord, dialektala uttryck och allt sånt. Så jag tycker att när man skriver längre grejer, böcker och även längre personintervjuer över 5-6 sidor, då tycker jag det är viktigt att lyssna av allting. Mm. Men ska du skriva en vanlig tidningslina som då på dataspråk blir 2000 tecken, då behöver man ju inte sitta och lyssna igenom sådär noga.
Gud, får lite panik.
Men man ska ju citera korrekt, i alla fall till innehållet. Så
men inte vad jag gjorde. Ja, men alltså, det innehållet är självklart. Ja. Men det är bra, det vet jag. Jag kan fuska med det också. Ronny Hellström då, som bodde på Sikvägen, spelade handboll i Tyresö. Och sen...
Tror han lirade hockey här ute också?
Hockey, mycket möjligt. Ja. Vart proffs 1974 i Kaiserslautern. Och... tror jag varit vald till världens bästa målvakt 1974-VM, va?
Ja, det här har jag ju på band alltså. 74 är han med... Jag tror han blev vald till världens bästa målvakt. Eller Europas bästa målvakt. De har ju... Det är France Football, tror jag heter, en tidning. Och där rankar de spelarna. Och vid två eller kanske tre tillfällen så är han då... kanske de första fem är anfallare och mittfältare. Mm. Men den som då kommer först som målvakt... Det var ju Ronny. Mm. Så han var Europas målbästa tre gånger. Och sen tror jag han var uttagen i världslaget 74. Mm. Kanske också 78 faktiskt.
Det är inte helt omöjligt.
Han gjorde 3 VM.
Ja.
Det första var mindre kul.
Ja, då släppte han in ett 40-meters skott från...
Italien.
Ja, det är ett ganska roligt mål faktiskt när man ser det nu. Inte kanske för Ronny. Men det blir ett kapitel, säger du?
Ja, det blir ett kapitel på boken. För att då är han alltså 21 år och får den här jättechansen. Och då, ja, det är ju första VM-matchen, premiären. Och gör det här då. Ja, det är ett misstag, det känner jag själv.
Ja.
Och det har jag fått leva
med. Svårt att prata bort.
Leva med.
Ja, han levde med det väldigt länge.
Ja, nej, alltså vi har ju en annan sån här klassiker. Det är Stefan Tapper som missade en straff 74. Han har ju verkligen fått levt med det här. De släppte en antologi, ett antal kulturmänniskor, om fotboll. Och Bo Widerberg skriver då, filmregissören, hur han byter trottoar när han ser Stefan Tapper på håll. För han har judasmärket i pannan.
Sportmänniskor här.
Exakt. Men det som händer med Ronny är att det kommer ju nästa VM då 74, så är han ju hjälte för hela nationen. Så
det är han ju.
Ja.
Han har ju hjälte
hela några minns också. Ju det här målet och han minns det, alltså VM 70, den här missen. Mm. Men för den stora massan är han ju då, har man ju bara goda minnen av honom.
Ja, i alla fall.
Tapper däremot fick ju det här liksom en, ja, tyvärr, oförtjänt.
Ja. Ja, det var ju en bra spelare. Ja. Men man kommer ju bara ihåg att han brände en straff.
Ja, men det var ingen superdålig straff. Jag menar, ibland
nej, det var det inte.
Tomaszewski tog den.
Ja, det gjorde han faktiskt. Han gick för tidigt också. Ja. Och det fanns bilder på, fast de var försenade i posten, så han kom inte ut. Ja, så var jag. Vi ska inte prata mer om sport, Helena. Du börjar skruva lite på det här.
Jag är i Narnia just nu.
Jaha.
Känner snöflingorna yra runt ansiktet.
Ja.
Men det är kul att ni håller på, brukar jag säga.
Han ska ju bli bok.
Staffan Tapper?
Nej, Ronny Hellström. Ja. Men det finns en anledning.
Precis.
Ja, självklart.
Men jag gillar alltså sportskildringar i böcker, måste jag säga. Dennis Lehane har skrivit en fantastisk roman som heter The Given Day. Där det finns en scen där Babe Ruth står och spelar baseball på ett fält nära ett tågspår i Boston 1919. Mm. Och jag hatar sport. Alltså, jag är så ointresserad av sport så att jag liksom nästan somnar. Jag får liksom narkolepsi bara jag tänker på det. Men när jag läser om det i skönlitteratur så blir det bra. Och jag pratade med en kompis som är betydligt mer intresserad av sport än vad jag är, som sa att men den var ju bra, The Given Day, men det här med baseball var lite väl mycket. Men jag tyckte tvärtom. Det gjorde hela boken nästan.
Ja, det finns ju...
Nej, men sport är ju ett bra ämne.
Don DeLillo också har skrivit jättebra sport.
Ja, det är en av favoritböckerna. Mm. Den här tjocka.
Underworld.
Ja, det öppnar jag med en fantastisk sån här baseballmatch. Ja. Alltså. Mm. 60 sidor baseball. Men man behöver inte vara intresserad av baseball. Det är bara fantastiskt.
Nej, baseball är ju väl, både på film och sånt funkar ju det bra.
Den här gamla Madonna-filmen. Tjejligan.
Ja, just det. Den var ju faktiskt riktigt bra.
Sen måste jag nämna, det var precis när jag var nybakad journalist, så fick jag tipset om en otroligt bra bok om boxning skriven av Joyce Carol
ja,
Oates.
Ja, den är fantastisk.
Den är tunn och heter On Boxing. Den, så hon är ju hängiven då. Mm-hmm. Boxningsfantast. Mm. Tror jag var Viernas pappa som drog med henne på massa matcher som liten.
Ja, fantastisk är bok.
Och även sådär, man behöver inte gilla boxning. Men när hon beskriver en sån här som har åkt på 19 raka knockar och redan har liksom en del intellektuella problem då. Men ändå känner att det kommer lossna någon gång. När bultande hjärta ska gå, fortsätta då boxas, fast bevisligen så leder det bara till misär och bestående hjärnskador. Ja, men hon lyckas fånga de här personerna och ge dem värdighet. Det är inte jättebra.
Kul. Det känns lite som vi är klara.
Vi slutar med Joyce Carol Oates. Det är fantastiskt.
Verkligen, verkligen. Vi ska ju inte sluta med Joyce Carol Oates. Vi ska ju sluta med Morris, eller hur?
Ja, självklart. Reader meet author.
Ja, och...
Men en sak jag tänker på, som jag var inne på förut, bara snabbt. Ja. Det här med att man vill ha hemliga författare och som lever något mystiskt liv i någon slags universum. Kontra moderna världen, där de då ska vara... synas via sociala medier och plikt. Jag tycker man bägge förhållningssätten funkar bara man känner att det är äkta. Mm. Jag kan bli lite irriterad på om vi återigen då ramlar över rockvärlden att all denna krädd som Thåström och Kent får därför att de inte ger intervjuer och sådär. Ja, men naturligtvis ska de inte göra det. Men jag menar en sån som John Lennon som lades med Yoko Ono jag menar det är ju lika cool. Det finns allt funkar bara man känner att det är äkta. Liksom.
Jag kommer precis på Thomas Pynchon.
Han är ju superhärlig.
Eller Pynchon heter han. Förlåt.
Thomas Pynchon.
Pynchon
så heter han.
Just det.
Tyvärr har jag aldrig läst något om honom.
Den här Gravity's Rainbow har jag haft hemma tror jag 20 år utan att läsa. Och jag tror att de brukar dyka upp på sådana listor kring böcker som folk säger att de har läst men inte har gjort det. Och när jag pluggade på universitetet så var det ju många som gick omkring och bar på Pynchon eller nämnde Pynchon och sådär i sammanhang typ för att få ligga. Men jag tror att det är ganska få som faktiskt har läst den boken.
Ja.
Men han sägs ju vara bra.
Ja, alltså, men det finns ju inget... Han har ju inte synts till offentligt sedan 1957. Det är ingen som vet var han bor. Och han var ju tog emot ett pris för någonting.
Just
och så skickar han en kompis.
Ja, men där har jag en annan favorit för mig. J.D. Salinger.
Just det.
Han var ju också så där superhemlig.
Mm. Mm.
Det kom ju den här Räddaren nöden, Catcher in the Rye. Mm. Och sen några kortromaner.
Franny och Zoe gjorde han också.
Och sen bara försvann han.
Ja.
Och gav inte en intervju och var helt off. Liksom. Och det älskar man ju.
Ja, det enda som Pynchon har varit med i är The Simpsons.
Det är coolt.
Ja.
Ska man vara hängre?
Och då hade han en påse över huvudet. Det finns ju också en film med Sean Connery, va? Som handlar om en författare som gömmer sig upp i ett hus.
Finding Forrester.
Just
den
det.
Såg jag nyligen, den är jättebra.
Ja, den är fantastiskt bra. Ja,
fantastiskt
den film här killen som gör inbrott hos honom.
Mm.
Ja, författarfilm är också kul. Det är Stephen King.
Ja, precis.
James Caan har en bilolycka, va?
Ja, Lida med Kathy Bates.
Kathy Bates är han om honom.
Väldigt sund läsare och författarrelation där på tal om Morris-låten. Stephen King är ju grym på att skriva om författarskap och på ganska skruvade sätt. Den här Secret Window, Secret Garden också som blev film med Johnny Depp är också jättebra.
Ja.
Alla böcker som Stephen King har skrivit som handlar om författare är ju regelbra.
Mm. Ja, det är en författare som skrev mycket om sig själv var ju han som uppfann Gonzo-journalistiken.
Just det, Hunter S. Thompson.
Exakt.
Ja.
Men där tycker, nu är det så många år sedan, men... Det bästa, om man ska ge någon tips, han har en antologi som heter The Great Shark Hunt.
Mm.
Och det är hans journalistik. Och i början är han ju straight. Och sen märker man då, och kanske i relation till preparat antal is,
ja.
hur det utvecklas. Och det där tycker jag han är som bäst. Som renodlad författare, den här...
Fear and Loathing i Las Vegas.
Inget fel på det, men det är ju... Jag tycker inte att det är någon större litteratur.
Filmen var inte heller någonting, tyckte jag.
Vad gjorde de med hans aska när han dog? Är det inte någon konstig historia kring det?
Jo,
det Johnny Depp var med, var det inte
ja.
De sköt upp den i öknen.
Det är ju Johnny Depp som alltid spelar honom i alla filmer.
Ja, men, även en jättebra dokumentär som jag köpte på DVD för 5-6 år sedan. Då är ju Johnny Depp speakerröst och sådär. Så. Mm. Han är väldigt engagerad.
Mm. Mm. Vad gjorde man med askan?
Man la den i, man byggde en raket och sköt upp den. Mm-hmm. Så begravningen var en massa, ja, dels vänner till Huntress, men mycket berömdheter. Mm. Så hade man en fest och sen då som final på festen sköt man upp.
Ja, okej.
Okay. Huntress Thompson.
För han hade ju liksom planerat det där. När han inte har någonting mer att skriva så hade han ju tagelgevär laddat.
Ja, han lämnade ju brev allting. Ja. Det har pågått för länge och det är ingen kul längre. Så sköta sig själv i huvudet.
Ja.
Som Hemingway.
Ja, det är sådär. Nu hoppas jag att ingen av er kommer göra det de närmaste veckorna. Men
jag får ta livet av oss när man inte kan se den största på Facebook.
Den största pessimisten, det är ju en aforistiker, rumän, som bodde i Paris i alla år, Cioran.
Mm.
Och han skrev det, alltså extremt. Man, även där blir det komik av det. Det är ingen mening att ta livet av sig, för man tar alltid livet av sig för sent.
Och med de orden så sätter vi på vad då, Helena?
Reader Meet Author med Morrissey från Southpaw Grammar. En dålig skiva men en väldigt bra låt om det ganska skeva förhållandet mellan författare och läsekretsen.
Mm. Och ni som vill komma i kontakt med Helena, ni kan mejla henne på morrisseygroupie@gmail.com.
Ja, jag har tänkt till att jag borde byta e-mailadress, men nu vill jag inte göra det längre. Jag skaffade den när jag var 20.
Och jag förekommer ibland, men sällan på Facebook. Och fem gånger i timmen ungefär.
Tore, som egentligen håller hela Facebook-flödet levande.
Du som är Facebook?
Jag försöker. Ja, jag är helt fast. Det är nästan att det är ett missbruk.
Kanske blir en bok?
Och jag säger inte det som skämt, utan det är nästan alltså.
Varför kan du inte göra en bok på det där?
Ja, eller hur?
Många av oss tycker att de bästa grejerna borde man samla ihop. Jag är osäker. Alltså. Allt har sin plats.
Mm.
Det skulle bli fel.
Nej, men det som är kul att läsa gratis på Facebook och slå ihop det i en bok och ta 295 spänn för. Jag tror att det är svårt. Jag vet att Bengt Olsson, som jag inte har följt, men han har skrivit stadiga krönikor i DN i massa år. Populära, sa han själv då, och så slog man ihop det till en bok som ingen köpte.
Mm.
Men bevisligen har en massa läsare i DN. Ja. Men, så det är olika saker.
Fast Hanna Hellqvists krönikor funkar ju faktiskt i bokform också. De kommer ju ut nu.
Ja, jag menar inte att de inte funkar i bokform. Jag menar att det är ett steg att få publiken att hänga på och lägga ut de här 300 spännande. Framförallt när jag redan publicerat material.
Ja. Hanna Hellqvist har ju sagt upp, så hon känner sig inte som en vanlig människa längre.
Just det.
Hon var jättedeppad. Eller... Hon var stressad över att skriva sina krönikor, men när hon sa upp sig så kände hon att så här, nu är hon ingenting längre.
Nej, och jag är ingenting på lördagen när jag får läsa henne längre.
Okej.
Okay. Ja, men
Morrissey nu då. Readers Meet Author. I Tyres Radio, 91,4 MHz. Med mig, Niklas Hennegren.
Off fast, you swear it was never there. Or have you ever escaped from a shipwrecked life?
Du har lyssnat på Kulturbordellen med mig, Niklas Wennergren, på Tyresö Radio 91,4 MHz och mina gäster Helena Dahlgren. Tack för idag.
Tack själv.
Och Torres Börjesson. Tack för idag.
Alltid kul att vara här.